Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Vi kör Fords elektriska Mustang på hemmaplan. Här är plus och minus med Mach-E. Och finns det laddare så det räcker åt alla. Vi tar pulsen på Elbilsverige i avsnitt 219 av Vi Bilägares podcast. Välkommen du som lyssnar till ännu ett avsnitt av Vi Bilägares podcast. Maria Dahlin heter jag. Tommy Wahlström, för 2 veckor sedan ställde du frågan om rätt bil vann i årets bil. Nu undrar jag om rätt låt vann.
I Svenska Melodifestivalen? Ja, det är lite kluven. Rätt artist. Jag tycker Tusse är fantastisk. Men jag är inte säker på att den där låten kommer att gå varm på min spellista. Vad tycker du?
Jag tycker den är bra. Ja. Sen tycker jag Klarorna var väldigt bra också. Båda två. Den ena sjöng på svenska, den andra på engelska. Men de vann ju inte.
Nej. Min favorit var ju egentligen den här Kadiato. Tjejen som åkte ut. Hon sjöng första låten i första deltävlingen och åkte ut direkt.
Ja, den har jag lyssnat nu efteråt. Och den är väldigt bra när man lyssnar
Precis.
På den.
Precis, det är en riktig låt.
Liksom, inte ser den på tv utan lyssna på den bara. Fredrik Dietz Wikström, hej!
Hallå, hallå.
Vad tyckte du? Vann rätt låt? Tittade du på Melodifestivalen?
Jag tänkte säga det, Melodifestivalen, vad är det för något?
Vadå, du har inte tv där nere i källaren där du står och brygger öl, eller?
Det har jag i och för sig inte, men nej, det är inget som lockar riktigt. Det är synd att inte, var det inte så på 70-talet att man körde den alternativa Melodifestivalen samtidigt i tvåan när den stora Melodifestivalen kördes i ettan, så det skulle jag vilja gärna se igen.
Det bor en liten proggarsjäl i dig. Det gör det, eller hur?
En rebell i alla fall. Hörrni, vi ska gå in på vad som har hänt i veckan. Har ni snappat upp någonting i nyhetsflödet?
Ja, men en tråkig sak var väl att det rapporterades häromdagen att den klassiska vägkrogen Gyllene Uttern, ni vet, den ut med E4-an där vid söder om Gränna ligger den väl, den har nu gått i konkurs. En klassisk vägkrog som byggdes verkligen i bilismens begynnelse på 1930-talet. Liksom Sveriges första motorhotell. Och nu är väl framtiden lite oviss där om vad som kommer hända.
Men om vi nu ska vara ärliga, är det en stjärna som har slocknat på den svenska kulinariska himlen egentligen?
Men jag bodde faktiskt där i höstas. Alltså läget ja, är himla bra. Jag tycker det är väldigt tråkigt. Jag hoppas det kan leva vidare på något sätt, men det är väl kanske svårt. Men,
alltså, ja. Det är en häftig plats. Och, jag vet inte, har ni ätit det på sistone? Det är ju lite högre kvalitet på maten jämfört med andra vägkrogar, men också lite högre priser. Men ja, jag tycker det är tråkigt att den försvinner i alla fall. Men vi får väl se, den har gått i konkurs nu och konkursförvaltaren säger i alla fall att det finns intressenter. Så den kanske återuppstår på ett eller annat sätt. Och det är väl corona som ligger bakom delvis. Också sett det rapporteras att ägaren har tyvärr gått bort. Så det kanske också har spelat in i det hela.
Mm. Jag tycker också själva byggnaden, den här huvudbyggnaden är ju så häftig. Det är ju liksom som en gammal borg som man kan gå igenom liksom ner i smala gångar. Och så helt plötsligt kan man hamna i något kapell där nere i källarnivå liksom någonstans. Så att, ja, det är väldigt häftig byggnad och ja, fina miljöer som den
ligger i. Och utsikten. Vi kan väl tipsa om Ingmar Bergmans road movie Smultronstället också där spelar Julen i Utten en viss roll. Om man är sugen på lite bergmansk ångest så kan man ju titta in den.
Mm, bra tips. Ja, Tommy, du har en rättelse.
Ja, jag har ju pratat i podden igen och påstått att det finns ingen laddhybrid inom Volkswagen-koncernen som är fyrhjulsdriven. Och det är ju helt käpprätt. Det finns ingen på MQB-plattformen som är fyrhjulsdriven, men om man tar stora Audi till exempel eller sådär, så finns de med fyrhjulsdrift också som laddhybrid. Så var det klarlagt.
Ja. Okej. Okay. Ja, men då...
Har vi blivit nerringda på grund av detta, Tommy?
Nerringd av Audis presschef? Nej, inte alls, Irene. Ingen fara. Jag fick bara ett lätt påpekande och jag lovade att göra ett tillrättaläggande, för rätt ska vara rätt.
Ja, rätt ska vara rätt. Ja, men det är bra. I veckan också, jag tänkte på en sak om det här med, alltså det har ju verkligen exploderat, jag tror att vi har pratat om det här i tidigare poddar också, just det här med coronapandemin och att biltillverkarna verkligen har hoppat på det här med att nu ska kupén vara kliniskt ren som en operationssal, vi ska rena luften och att den ska liksom kunna bekämpa virus. Och det ultimata målet är ju att bilens klimatanläggning ska kunna döda coronavirus. Och det säger väl nu att, nu i veckan var det både faktiskt Jaguar Land Rover som säger att de har någon prototyp som kan döda typ 90 eller inte döda, men det, de säger oskadliggöra 97% av virus och bakterier och såna här skadliga ämnen i kupén, och däribland coronaviruset har de testat på. Men det är ju en prototyp. Men däremot så var det någonting med att Honda ska installera ett kupéfilter nu på sina bilar som också ska vara effektivt mot det här. Och däribland ska vår egen långtestbil Honda Jazz få det här filtret.
Jaha, det ska uppdateras.
Ja.
Jag tycker det är spännande för att ja, corona är en sak, men vi har ju en del allergiker på redaktionen, så det ska bli kul att se om det där filtret lyckas plocka vanliga pollen också.
Jo, en till sak i veckan som har gått, det är faktiskt en bilfråga som vi har lagt upp på webben som har fått snurr på sig. Det är en dansk som har skrivit in och klagat på hur vi svenskar kör i rondeller. Han tycker inte att vi följer reglerna. Under de senaste åren har jag noterat hur ofta man i de två länderna använder blinkers i rondeller. I Köpenhamnsområdet är det enligt mina kontroller 9 av 10 bilförare. I Malmöområdet är det snarare 1 av 10. Därför får jag ofta stanna och vänta eftersom jag inte vet om bilar i rondellen avser att svänga av eller om de tänker fortsätta runt. Ja, hur är det med er själva? Hur gör ni i rondeller? Blinkar in och blinkar ut eller blinkar inte alls? Eller hur brukar ni göra?
Jag blinkar ju alltid, men jag har ju också en bil som är utrustad med blinkers. Och det är ju problemet här i Stockholm om många som har köpt Audi och BMW som inte har beställt blinkers också där i extra utrustningslistan. Det är väl därför de inte blinkar någonstans, tror jag. Men...
ja, dumt att de glömde kryssa i det där. Till valet. Ja, nej, men alla bilar ska ju ha blinkers, men det är inte många som använder dem.
Men är det så att folk är dåliga på att blinka generellt? Eller? Är det bara i rondeller, tycker ni?
Jo, men nu ska jag vara lite självkritisk också. Alltså det här att jag brukar också klaga på folk som inte blinkar ut ur rondeller. Man brukar ju kunna se när de är på väg att svänga av ändå. Alltså att man förstår hur bilen rör sig och bara, ja, men den där ska av. Och kan köra utan att den blinkar. Men en gång faktiskt när jag hade varit, jag vet inte, jag pratade om det i några poddar sen, när jag hade varit och gett blod och skulle åka till hem igen, så var jag lite tankspridd eftersom det var just då som den här ID3:an hade klappat ihop och bara kunde köra 7 km/h. Jag satt och tänkte lite på hur jag skulle lösa detta problem. Och då stod jag vid ett vanligt trafikljus och skulle svänga vänster i en korsning då med väg mitt emot. Och sen då när jag svänger vänster så får jag ett helljusblink av mitt emot mig stod det ju en bil som också skulle svänga vänster från sitt håll. Och han såg ju inte att jag skulle svänga vänster för jag blinkade ju inte. Så jag tänkte, men gud, alltså, det här brukar jag alltid klaga på själv. Men nu gör jag exakt samma sak, att jag inte blinkar. Det var ju jätte... Ja. Så ibland kan det faktiskt hända.
I målad bil dessutom, Maria.
Aj, aj,
med dekaler
aj.
På.
Nej, 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 det var ju inte det.
Var det inte
för den var ju inkapabel till att röra på sig. Jag fick ju ta våran privata bil. Men ändå, det är inte bra ändå att
ja,
inte
men då
blinka.
Är det ingen fara ändå faktiskt. Nu är det ingen som vet om det här, så att det är jätteskönt tycker jag. Men jag har en sak med rondeller som jag blivit lite irriterad på mina kära medtrafikanter. Det är ju det här att jag vet att man får välja vilket körfält man vill. Okej, jag vet det. Men om man ska svänga till vänster i en rondell, då är det väl ändå lämpligt att lägga sig på vänster sida. Är det inte det? Och sen vet jag att det är mitt ansvar att se till att det är fritt när jag då ska byta till höger körfält sen. För jag kanske ska svänga höger efter rondellen. Men då ligger ju någon sopprot där som är för lat för att göra samma manöver som jag. Och bara åker ytterspår hela vägen runt i rondellen. Och blockerar. Är inte det irriterande?
Jo, kan det också vara att det är någon som inte har bestämt sig?
Jag tror att de är lata. Jag tror att de ligger där av lathet.
Okej, att de inte, du tror inte att det är att de inte hittar, att de är så här, ja, men skulle jag vänster eller skulle jag höger, eller vart är jag någonstans, hur många varv har jag kört?
Du menar att man ska vara så här medkännande och liksom ta hänsyn till sina medtrafikanter, är det så du menar?
Ja, men lite, att det finns en historia bakom varje bil.
Ja, men till viss del förstår jag det där också, att man vill ligga i högerfilen så man slipper göra det sista filbytet ut ur rondellen.
Lathet, precis det.
För det är inte alltid de i ytterfilen visar 100% i hänsyn i sådana tvåfiliga rondeller.
Nej, de ligger där och blockerar som jätteproppen orvar. Bara tar upp plats.
Men vi kan i alla fall påminna alla om att blinka mera. Använd era blinkers. Kör hårt. Alltså de är till för att användas.
Och visa hänsyn till varandra i trafiken, är det du säger?
Oh, ja, lite sånt också, Tommy. Det mår alla bra av.
Men jag skulle vilja se en jämförelse med Danmark om de verkligen är så mycket bättre. Tror ni det verkligen?
Jag vet inte. Han kanske är lite partisk i målet, den här dansken alltså.
Rondellfrågan snurrar vidare.
Exakt. I avsnitt 150 av Vi Bilägares podcast hade vi ett inslag om när du, Tommy, var i USA och bevittnade premiären av Ford Mustang Mach-E. Det här var alltså hösten 2019. Och nu har du äntligen fått köra den också, på svensk asfalt dessutom.
Men det var en annan tid, kommer ni ihåg det här, när man fick resa världen över och liksom vara med på världspremiärer? Och jag var ju med då liksom när, för det här var i samband med bilsalongen i Los Angeles, och det var då man ryckte skynket av Ford Mustang Mach-E. Och man hade då ett event kvällen före på Horton Air Base, som är ett flygfält strax intill Teslas huvudkontor i Los Angeles. Och där var det en snubbe som heter Bill Ford som berättade om hur upprinnelsen till hela det här Mustang-projektet. Och tycker man att Bill Ford har ett coolt namn med tanke på vad han jobbar, så ska man veta att hans farfars far hette Henry. Också ett coolt namn när jag jobbar på Ford. Ja, Bill berättar så här om upprinnelsen till Mustang-projektet.
Well, 2 years ago we had a small Ford team codenamed Edison, and they met in I think they're all here tonight, at least I hope they are. But they got together in Corktown, which is Detroit's oldest neighborhood, and it's just blocks from my great-grandfather's first factory. And we gave them a mission, not just to make an electric car, but to make a great electric car. Yeah. But I got to admit, when they came to me and said they can make an electric Mustang, I was actually pretty skeptical. For the same reasons that I think many people in this room probably come into this thinking. You don't mess with an icon.
Yeah.
But people around the world who know and love Mustangs are very vocal about how much they love them. So I said, if any car is going to wear the pony, it can't just look like a Mustang. It's got to drive like one, it's right. Got to feel like one, yeah. And it has to have the soul of one.
Yeah.
And the team actually hit all the marks.
And I mean, do you really think an electric car can perform like a Mustang?
Yeah, I know it can. I've driven it, and it's a rocket ship.
That is it.
There you go.
Jag har kört den och det är en raket, sa Bill Ford alltså, om Mustang.
Du har rätt i det där, Tommy, du sa om att det var en annan tid. Alltså nu kanske man tittar på det eller lyssnar på det med en speciell sorts hörsel, men de verkar så glada och det är så sorgfritt och det är så här prat och skratt och många i publiken och alla är lyckliga liksom.
Ja, det var säkert, ja, kan det varit då? 5000 kanske inne i den här hangaren.
Men vilka var i publiken, Tommy? Vilka är det som jublar här? Vilka är det vi hör?
Det är alltså, ja, dels är det ju då Ford-folk, hela teamet som hade varit med och utvecklat bilen, och sen är det då en massa gäster av olika slag. Och sen så var det då journalister och så var det massa tjusiga människor från Los Angeles.
Och där han säger om att det är Project Edison, det var väl deras interna arbetsnamn då på att ta fram en elbil.
Mm. Och det här är ju en egen plattform som man har tagit fram som då ska bilda grund för en massa kommande elbilar så småningom från Ford. Men inte i Europa. För här har man gått till Volkswagen och köpt in sig på MEB-plattformen. Så i europeiska Ford kommer också med en elbil så småningom här som då är syskon till Volkswagen ID3 bland annat. Och ja, ID4 och alla de här.
Så det här är för lite större bilar då? Mustang-grunden då kanske?
Ja, det kan man väl säga. Grejen med Mustang är ju att det är ett stort batteri. Det är lite beroende på variant, men det största batteriet är på 98,7 kWh. Och det gör ju att i sin mest snåla version, då har den bara bakljusdrift, då kommer den 61 mil på en laddning enligt WLTP. Och det är ju himla bra för att vara en elbil.
Det måste vara en av de längsta räckvidderna överhuvudtaget idag.
Ja, jag tror att det är bara Tesla som slår. Long range Tesla S går längre, men Mustang är uppe där någonstans också. Jag körde en variant som var då fyrhjulsdriven med det här stora batteriet och då krymper räckvidden lite grann, det blir 54 mil kvar, men även det är bra. Men sen har inte Mustang någon värmepump, så att när det är kallt ute så tappar den ytterligare lite grann, så att och det var väl runt nollan när vi körde och ja, jag hade väl strax över 40-45 mil någonstans på räckviddsmätaren när jag var fulladdad och jag åkte iväg.
Varför tror du de har sparat in på det?
Ja, men alltså det här är ju spännande för att det här är ingen premiumbil. Det här är en produkt som ska vara överkomlig i pris. Jag pratade i USA när jag var där med Paul Fretter som är då europeisk chef för Fords elbilar. Och han förklarade så här om Mustangs marknadsposition i Europa.
Well, we're coming into a kind of place in the market where there aren't very many competitors at the moment. There are a lot of small electric vehicles, which have been around for many years. And there's a couple of very expensive electric vehicles recently coming onto the market. And we're kind of in that space between. So we're not one of the small ones. We've got a bit more space and a bit more styling, but we're not one of the very expensive ones. So the idea is to make it affordable for people, but something with a bit more size, a bit more space, a bit more range, and a bit more technology that enables people to experience an electric vehicle who perhaps today are frustrated because there isn't one for what they want.
Ett prisvärt alternativ som alltså passar många människor. Och så kanske det är i USA, men här i Sverige så kostar då den här som jag körde för just den varianten 734 800 kronor. Det är nästan 100 000 upp från en Polestar 2.
Det känns ju inte som en bil för massorna.
Nej, inte riktigt. Den är ju nästan på prisnivå där uppe med e-tron och gänget. Alltså som är ju de premiumkonkurrenter som Fratchett pratade om här.
Blev den dyrare än tänkt?
Är det inte så att amerikanska bilar brukar bli rätt mycket dyrare när de kommer till Europa? När man lastar på dem moms och tull och accis och vad det nu är alltihopa. Är det inte som med Tesla också att man pratade om att de skulle bli mycket billigare i början än vad de sen blev när de väl stod på gatan här?
Ja, och sen är de väl väldigt känsliga också för kurser och allt vad som kan hända där just då.
Mm. Så att det är inget lågprisalternativ längre, utan den ska slåss med de bästa. Och då blir det lite problematiskt, skulle jag säga. Den ser ju häftig ut. Det gör den ju absolut. Och den har ju starka elmotorer. Tillsammans så blir det alltså en systemeffekt på 351 hästar i den här fyrhjulsdrivna varianten. 0-100 går på 5,1 sekunder. Men den har ju inte luftfjädring till exempel som Audi-bilarna. Så att man har ju fått sätta chassit efter att kunna hantera 2,2 ton när man slänger runt den på småvägar och gasar på, som är värdigt en Mustang-förare. Jag sa till dig, Fredrik, att det här är en sån bil som vi skulle kunna ha lurat oss på om vi hade bara kört den i Tannis. I Tannis på årets biltestet när vi körde, då har vi en massa små slingriga, krokiga asfaltvägar genom skogen med så här 70 och 80 km i timmen hastighetsbegränsningar, fast vägarna är alldeles för smal och krokiga för det egentligen. Vilket gör att de är rätt underhållande att köra på. Och den här går bra när man gasar och styr och svänger himla bra. Problemet är när man ska köra rakt fram på motorväg. Och dels är fjädringen ganska hård så att man skuttar fram lite så. Och sen så har den, det här var förseriebilar som vi fick köra, ska jag säga också, som förbehåll. Men den hade sånt här härligt amerikanskt filmglapp i ratten. Så på motorvägen så satt jag så här och svängde lite fram och tillbaka utan att det hände någonting med bilen.
Så där som man ser i gamla filmer att de gör, att de svänger frenetiskt åt ett håll och helt plötsligt. Men bilen bara fortsätter.
Lite så blev det.
Att den inte går liksom stabilt eller rakt fram? Eller?
Men den går rakt fram. Men just att det är ett litet spel i styrningen i mittläget där som gör att du kan sitta och vinka lite med ratten fram och tillbaka utan att det händer så mycket mer. Men som sagt, det var förseriebilar. Vi vet inte riktigt om produktionsbilarna sen kommer att funka likadant. Den var tyst. Det är ju skönt om man ska åka långt. Och som sagt, räckvidden är ju ett starkt argument om man ska ha den som långpendlarbil eller sådär.
Tommy, jag sitter och tittar på bilderna här. Jag ser inga dörrhandtag. Ska man ta sådana längre?
Nej, det ska man inte ha på elbilar. Det här är små tryckknappar som man ska trycka på för att öppna dörren istället.
Och sen ska man ta tag i dörrkarmen liksom?
Sen ska man ta tag i framdörrarna har ett litet handtag som man kan hålla i när man öppnar. Och med bakdörrarna så får man köra in näven bakom kanten. Och
det där funkar när det är minusgrader?
Och bilen är ny. Jag vet inte hur det funkar om 10 år, men vi får väl se.
Var verkligen dörrhandtag en sån sak som vi behövde förändra så mycket? Liksom? Det har ju fungerat rätt bra.
Vi behöver ingen värmepump, men dörrhandtagen spacear vi till lite.
Absolut.
Har ni inte kodlås också på dörrarna?
Ja, du kan slå en kod för att öppna dörren om du inte vill öppna den. Men du kan också ha mobiltelefonen som nyckel. Eller du får också en vanlig nyckel som du kan ha. Så att det finns många, många möjligheter.
Ja, just det. Det var på takstolpen där vid förra dörren. Där är alltså ett kodlås.
Ja.
Ett nummer till, en nummerserie till att försöka komma ihåg i huvudet. Man har ju inte nog.
Nej, alltså jag måste säga att jag är ju dödsförtjust i Teslans den här mobilen som nyckel. Att man inte behöver tänka på det där längre, utan man bara går och öppnar bilen. Så, för mobilen har man ju alltid med sig i alla fall, och då vet ju bilen att vem det är som kommer. Mustang Mach-E får inte ta takräck. Den får dra 750 kilo, men inte takräck. Det finns heller ingen skidlucka i baksätets ryggstöd. Vilket ju kan ställa till det här för sportfantasterna som vill ha sin Mustang Mach-E och åka till fjällen med. Importören i Norge håller på att fundera på en lösning. Om det går att såga någon slags hål i baksätet och bygga sin egen norska skidlucka. Och om de lyckas så är den svenska generalagenten Hedin Bil också intresserad av att anamma den här lösningen.
Intressant.
Ja, vi får se. Norsk skidlucka, det var första gången jag hörde.
Det kanske kan bli en fluga, jag vet inte.
Såga bara inte hål i bakluckan hela vägen igenom.
Tommy, jag har kollat på bilden här igen och jag ser inte ett enda Ford-emblem. Det har man liksom struntat i helt.
Nej, det är en Mustang.
Ja!
Det är hästar här och var istället.
Jajamän, Mustang Mach-E. Och det är ju då en fråga som många pratar om. Kan man kalla det här en eldriven familjesuv för Mustang? Och Ford säger att det handlar om att man vill bredda varumärket Mustang. Det här är inte ett alternativ till de här sportbilarna som man har byggt tidigare, utan det här är ett komplement för att göra Mustang-familjen större. Och i själva verket så handlar det förstås om att man vill kapitalisera på det här varumärket och man vill övertyga folk om att även det här är en sportig, ärtig, häftig bil.
Och att just det ska bli en snackis också. Vi pratar om det nu till exempel.
Säkert. Ja, för övrigt då, Mustang Mach-E var ju den första Forden som presenterades med Megabox. Maria, vad är det?
Megabox. Det är en låda med en liten ventil i, va? Eller?
Ja.
Som man kan släppa ut. Man kan ha, skulle man ha is där i, eller hur var det?
Det var på någon visning av, också på den tiden man fick åka på visningar runt om i världen. Så de hade gjort en bar i bakluckan på Ford Puma som har en megabox. Och då hade de en krossad is i hela bagageutrymmet och satt ner saft i den isen sen. Ja,
ja. Kylda drycker eller en nyfångad fisk kanske man kan slänga ner.
Precis.
I
den. Precis. Första gången jag såg detta var faktiskt i Mustangen här i Los Angeles. Och då var man ju väldigt stolt över den här lösningen. Och tänkte att den var väldigt praktisk. Man går ut i skogen, man har skitiga stövlar, man lägger dem bara ner i megaboxen och sen så plockar man ur dem och spolar ur den hemma på garageuppfarten. Perfekt. Men, sen amerikaner, det är ju ett annat släkte. De är ju lite egna. Så de kom ju på att, tänk om nu barn kryper ner i megaboxen. Vad händer då? Så för det första så installerade man en nödöppnare inifrån megaboxen. En knapp som man kan trycka på för att öppna frunkhuven, alltså, eller ja, motorhuven.
Ja, för det är fram, alltså megaboxen. Det är alltså den bagageutrymmet fram.
Bagageutrymmet fram, ja. Så först gjorde man en öppning inifrån så att barnen skulle kunna öppna den där knappen. Mm. Och sen så kom man på att ja, men, barn kanske inte förstår hur man öppnar en sån här. Vi måste hindra dem från att komma ner. Så då har man satt i ett fast stort plastsjok som ska liksom dela av den här stora flådiga 100 liters megaboxen i små fack.
Så barnen inte kan krypa ner.
Så att barnen inte kommer ner. Men det gör ju också att du kan ju inte bara lasta ner saker längre i det här hålet. Utan nu är det ju små fack som du får liksom pilla ner fiskarna i. Jag vet inte.
Jag tror den norska sågen kan användas på fler platser i den här bilen.
Ja, vi kanske ska tipsa Hedin om det. De sa faktiskt när de visade den här bilen att ja, det där kanske går att plocka ur. Så att tanken har nog redan slagit dem.
Jo, och sen så ska man inte underskatta barn. Jag tror att barn mycket väl också kan öppna det där dörren via kodlåset. Så att de kan nog ta sig in i de flesta dörrar och ut ur de flesta utrymmen också, tror jag. Ja.
Ja, nej men och sen inredningen är ju då, det är digitala skärmar vi pratar om, man har ju lånat, eller nej, så här ska jag säga, man har inspirerats av Tesla och satt dit en stor blaffa på mittkonsolen, stor pekskärm med alla funktioner och den är fet, alltså rejäl, nu ska vi se om jag har skrivit upp tumstorleken, 15,5 tum.
Hur funkar det då, tycker du? Är det alla funktioner?
Jo, men ja, och det är ganska lätt att manövrera. Och dessutom har man gjort ett analogt vred i botten på den här. Och då tänker ni att, ja, vad smart, tänker ni. Då har de ett vred där som man kan använda att använda i rullister och välja på olika saker i menyer eller zooma in och ut kartan och göra massa olika saker. Nej, det här vredet, det är bara volymen upp och ner. Det är inte kopplat till de andra funktionerna i systemet. Så ska du ändra temperaturen så måste du i alla fall in och pilla på plus- och minusknappar. Jättedumt. Varför använder man inte en sån där möjlighet när man stoppar in den i bilen?
Den ser verkligen enorm ut, den här skärmen. Den är större än min datorskärm som jag sitter här framför.
men det är faktiskt väldigt bra för att det gör att det är ovanligt lätt, tycker jag, att hitta i den och se saker och även att manövrera den, eftersom då knapparna blir lite större. när man har så pass stor skärmyta att sprida ut dem på. Så det är absolut ingen dum lösning. Men det hade kunnat varit ännu bättre om man hade tänkt lite till. Sen säger de att det här... Som...
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Som sagt, de var noga med att understryka om att det här var förseriebilar och att även infotainmentsystemet skulle uppdateras, för att den här Mustang Mach-E som jag körde led av Seat-sjukan.
Som är?
Man kör och sen så plötsligt säger bilen, vem ska jag ringa upp? Eller, vad kan jag hjälpa till med? Eller...
Vad har den för kodord då? Mustang?
Nej, jag vet inte. Det är bara... Och ibland så satt jag tyst och körde. Och den började prata med mig i alla fall och ville göra saker.
Testgnägg startar man upp. Ja! Sätt på värmen.
Men det där ska också lösas så småningom. Men slutsummeringen då blir väl att jag tycker att det är en intressant bil. Jag tycker att priset har hamnat lite för högt i Europa. Jag tycker inte riktigt den känns förfinad på samma nivå som e-tron eller EQC, eller för all del en Polestar 2 är ju mindre, men det känns ju mycket mer som en premiumbil skulle jag säga än vad den här Forden gör, om nu det är viktigt.
Jag tittar på prislistan, Tommy. Om vi tittar på den här billigaste modellen, då kostar den från 574 900. Så får du rycka bort 70 000 i elbilsbonus där, då blir det ju då ja, knappt halvmiljonen då för den enklare varianten med 44 mils räckvidd. Känns inte det lite mer rimligt då?
Jo, det känns ju mer rimligt, och då blir det ju en intressant konkurrent då till Skoda Enyaq eller Volkswagen ID4 kanske. Så vi får väl jämföra dem när de kommer också. Men jag skulle säga att den som jag tycker är mest spännande är ju den här bakhjulsdrivna långpendlarvarianten med 61 mils räckvidd. Som då kostar strax över 600 000 någonstans.
649,9 ser jag här i prislistan. Mm.
Den tycker jag har en intressant nisch. För att jag kan tänka mig scenarier när man vill ha en elbil, när man behöver en elbil med längre räckvidd. Säg att du har liksom 20 mil till och från jobbet per dag. En sån skulle man ju kunna klara sig med då om man hade en snabb laddbox hemma i källaren. Utan att behöva ladda på jobbet. Så att det där finns en nisch för den här bilen, tycker jag. Mm.
Vid premiären så undrade du ju, Tommy, vem köparen var. Har det blivit mer klart nu, tycker du, när du har kört den själv?
Ja, jag vet inte. Nej, det har inte blivit mer klart. För som sagt, som familjesuvs har den ju sina brister det här. Du kan inte åka till fjällen riktigt med den just nu. I alla fall inte om du ska ha skidorna med dig. Som taxi funkar ju inte, även om den har lång räckvidd, eftersom baksätet har ganska dåligt med huvudutrymme. Och sen är det också en spännande effekt det här att man har dragit ner sidorutorna så mycket så att om man sitter i baksätet och vrider på huvudet så ser man inte ut, så ser man bara liksom rakt in i taket. Man får luta sig lite neråt eller titta ner för att se någonting utanför bilen. Det finns en rolig bild där i tidningen i nummer 5, där jag har provkörningen där man faktiskt visar upp mitt skägg, för det är väl det enda som syns om man tittar utifrån i inre bilen när jag sitter där.
Skäggfokus, det ser väldigt anonym ut. Vad tyckte du då? Var det ett rocket ship, som han sa?
Ja, men elbilar är ju häftiga att köra. All kraft kommer direkt och det är en himla stunds i dem när man gasar på, absolut. Men det finns ju... billigare bilar som ger den här effekten, och om man inte behöver, ja, om man inte behöver benutrymmet i baksätet, om man har barn med kort överkropp och väldigt långa ben, då är väl det här rätt. Annars så skulle jag ju hellre välja en Polestar faktiskt och spara 100 000 på kuppen.
Tommy, när du körde Mustang Mach-E, upplevde du några problem om du snabbladdade då? Att det var svårt att hitta laddplats eller krångligt att betala för sig eller något sånt där?
Nej, jag slapp snabbladda. Jag stod i garaget hemma vid min egna lilla laddbox och tankade en natt. Men det var det enda jag behövde göra.
Ja, vi ställde oss i alla fall frågan om, ja, har det blivit fullt krig vid laddstolparna nu när det kommer spottas ut elbilar till höger och vänster? Fredrik gav sig ut och kollade läget i Elbilsverige. Eller hur?
Ja, det stämmer. Var ska vi börja någonstans? Det finns så många infallsvinklar på det här.
Ja, visst var det här, våran idé grundades ju i det här med sportlovet. Mm. Att vi tänkte att i år kanske det blir svårare att hitta laddplats när man ska ta sig iväg.
Ja, men precis. Alltså, det har kommit ut så himla många elbilar i trafik bara senaste året. Och vår tanke var väl att hur påverkar det här laddstationerna, alltså snabbladdarna ut med vägarna när alla ska åka samtidigt. Så det kanske man gör i, ja, i sportlovets helger. Och så här då, för ett par helger sedan så var jag ute och gjorde stickprov på några laddstationer för att se hur läget var vid snabbladdarna ut med E4-an norr om Uppsala.
Mm. Och du tog en sån här stugbytardag, eller en dag då det är typiskt att man brukar, liksom, många åker till eller från?
Ska vi bara börja med och bara slå fast att vad är snabbladdning egentligen? Alltså det är egentligen då laddning ut med vägarna, vid, alltså särskilda laddstationer som kan ladda bilen med likström, och då blir effekten högre, alltså 50 kilowatt och uppåt. Och det är väl en typ av laddning som kanske framförallt är aktuell om man ska köra, säg en sträcka som är längre än vad bilen har i räckvidd. Liksom till vardags, många elbilsförare, om man har möjlighet att ladda sin elbil hemma över natten, då är det, ja, dels väldigt billigt, men då kan man också ha full laddning på morgonen, och med den elen så kan man klara mycket av vardagskörningen, eller all vardagskörning kanske. Men snabbladdning är då till för när man ska åka lite längre, och kanske säkert vintertid, för det har visat sig att elbilarnas räckvidd påverkas ganska mycket av minusgrader. Så det är väl i de här situationerna som snabbladdning behövs. Och jag har ju tittat lite närmare på hur många sådana här snabbladdningsstationer som finns i Sverige. Och hittills har det funnits ganska många laddstolpar och ganska få elbilar. I alla fall om man tittar på statistiken. Men nu har elbilen ökat ganska kraftigt och laddstolparna har inte byggts ut i samma utsträckning. Så nu går det många fler elbilar per snabbladdningsstation. Jag tror jag räknar ut det. 2016 så gick det 17,59 elbilar per snabbladdningsstation. Och då om vi spolar fram till 2020, slutet av förra året, då gick det 42,82 elbilar per station. Så det har ökat väldigt mycket. Jag vet inte, märker ni av det där? När ni snabbladdar?
Jag tycker det känns de här... Det känns lite futtigt de här gamla stationerna, eller vad man ska säga. Det är väldigt ovanligt att när man bygger snabbladdare idag att man bara bygger en laddpunkt till den snabb. Utan det vanligaste är att man smäller upp en laddstation med flera uttag liksom, så att många kan ställa sig. Många parkeringsplatser, fyra eller mer kanske. Att många kan stå samtidigt. Jag märkte väl att det var... Just kring sportlovet här i år så märkte jag att det var lite mera trafik kring laddplatserna, i alla fall här i Västerås, runt den tiden. Så att det märktes ju en viss ökning där i alla fall.
Jag kör ju Tesla, och Tesla-laddarna är ju, ja, men det är ju olika. Många ställen så har man ju väldigt många Tesla-laddare som står liksom och väntar. Så att, men i julhelgen när jag var ute och snurrade, då var det ändå... Ja, jag tror att vi var nästan fullt hus uppe vid Gävle till exempel, Gävlebro där. Och även uppe i Hudiksvall sen när jag fortsatte norrut så var det fortfarande väldigt trångt på Tesla-stationerna. Jag behövde aldrig stå och vänta, men det var typ alla utom en upptagna när jag var där. Så att, det märks även på, hos Tesla.
Teslas laddstationer sticker ut. De har ju ofta ganska många ladduttag på laddstationerna. Om man tittar på de andra kontakttyperna för andra bilar förutom Tesla, så där har det bara funnits egentligen bara en sladd per laddstation. Nu börjar det komma stationer med några fler sladdar, men är det upptaget så är det upptaget när man kommer till de här stationerna.
Och en faktor till där, Fredrik, det är ju det att de här vanliga, enkla, gamla laddstationerna oftast bara har 50 kW-effekt. Nyare då, som Ionity, kan ha upp till 350 kW, va? Och då blir det ju annat ljud i skällan om man har en bil som kan ta emot så.
Ja, precis. Så de bilarna tar upp de stationerna mycket längre tid. Och kanske särskilt vintertid när temperaturen sjunker, laddhastigheten och följer med neråt då också. Så ja. Men när vi var ute och gjorde stickprov i alla fall, så man måste ändå konstatera det finns lediga platser på snabbladdningsstationerna. Men det var ganska gott tryck liksom. Vi var vid Tönnebros rastplats. Ni vet den precis i skärningspunkten mellan E4 och vad är det för väg där, 83an som är upp mot Härjedalsfjällen. Där har det tills alldeles nyligen bara funnits en laddstation vid macken där, men nu har det precis byggts fyra nya laddstolpar där. Så nu har ju kapaciteten där ökat väsentligt. Och där fanns det ju absolut lediga sladdar. Sen åkte vi ner mot Gävle. Där var det fullt vid Circle K, där det finns en laddstation, och fullt vid Max söder om Gävle där också. Så där kunde man inte bara svänga in och ladda. Men vi kontrollerade också Tesla-laddaren där vid Gävlebro. Där var det bara halvfullt. Så Tesla har ju, jag tror det finns 12 laddsladdar där. Tesla har en otrolig fördel där. De kan svälja så många bilar, de här laddstationerna. Så kollade vi i Tierp också. Där finns det bara en laddare. Fullt när vi kom dit. Så det är ganska, alltså, man märker att det finns ett tryck på de här laddarna.
Du träffade ju en massa människor, Fredrik. Kan du inte berätta vad de sa?
Alltså elbilsförarna, de verkar, vad ska man säga, ha en ganska avslappnad inställning generellt. De kanske inte är fullt så stressade. De kan gå med på att man får vänta en liten stund. Men de är också, det finns en irritation över att det inte är, finns fler laddpunkter per laddstation, skulle jag säga.
Sen är det väl den där moraliska aspekten, eller vad man ska säga, just det här att ladda över 80%. Mm. Det går ju ofta väldigt långsamt, och just det här att ska man snabbladda liksom över där, och att de, ja, det knorras ju lite att liksom, ja, ska den här bilen stå här länge eller? Mm. Men det är ju på 87%, det behöver inte mer. Liksom.
Ja, just det där, det är ju bäddat för konflikter framåt om elbilarna skulle bli många fler per laddställe, liksom. Hur länge ska du stå här och ladda egentligen? Det är ju vi andra här som står bakom i kön vill ju också ha ström.
Men vadå, finns det en regel att man får ladda till 80% bara, så måste man dra vidare? Maria, du som har erfarenhet.
Ja, men det känns som att det har växt fram någon slags etisk, eller vad ska man säga, en vett- och etikettsgrej, att över 80% så sjunker ju laddhastigheten rejält, så att det går inte så snabbt att ladda då, och då tycker ju folk att, ja men, måste du verkligen ladda så här länge, utan att man ska vara schysst och koppla ur sladden och låta nästa ladda då.
Så det gäller då att om man nu laddar över 80%, att man står liksom med handen över det här fönstret på laddaren, så inte folk ser hur mycket effekt man har i, eller?
Ja, precis. Det ska vara hemligt. Ja, men jag har ju sett i forum att folk har skrivit så här, borde jag trycka på nödstoppet? Nej, gör inte det. Snälla.
Och då när någon annan just står och laddar, alltså för mycket?
Ja, precis. Att de är över 80%. Så här, ja, men då borde jag få. Alltså, ja, jag vet inte.
Det här kommer att bli krig. Men, det kommer ju att bli, ja, alltså, slagsmål.
Det är just det här över 80% tror jag har vuxit fram och blivit en riktig sån. Och jag har ju blivit avbruten när jag stod och laddade över 80%. Ja, jag blev avbruten av en, ja, det var ju en snabbladdare, och så stod jag på CCS-uttaget, och så var det en som hade det här Chademo-uttaget, och då kunde man stoppa på skärmen liksom. Det var ingen nödstopp, utan man kunde bara stoppa laddningen, så jag fick ju en notis i telefonen att jaha, nu var det din laddning slut. Okej, ja, ja. Då var det väl bara att köra iväg då. Och jag, konflikträdd som jag är, tar inte den konflikten. Men just det här att jag tror att problemet också är det här vi pratar om, att det är en laddpunkt, vilket man försöker ju komma, det verkar som att man kommer ifrån det mer och mer, men just konflikten blir, spänningen blir så mycket högre i luften och konflikten mycket närmare när det bara finns en laddare. När det finns fler laddplatser och det står bilar på varje, ja men visst, fine, då blir det inte lika, ja, då blir man inte lika irriterad, tror jag. För sen finns det ju också möjligheten att någon kan vara färdig före och åka iväg och sådär. Så att ja, jag tror det kan överbygga mycket av de här problemen som kan bli konflikthärdarna.
Men det är svårt att veta hur länge bilen som står där ska ladda. Ibland så sitter ju inte föraren i bilen, kanske är på macken intill eller fiket intill och tar en kaffe. Så man kan inte veta det riktigt, så det är en osäkerhetsfaktor.
Mm, fast då tittar du på fönstret och så ser du 80% och trycker du på nödstoppen.
Nej, det gör inte det. Nu ska vi inte paja de snabbladdare som finns. För det har jag också upplevt problem med, att det är ofta snabbladdare trasiga när man kommer till dem. Det är trasiga handtag och det är urfunktion och det känns som att det här underhållet av dem går väl lite sisådär. Att ja, ja, man kan ringa och så bara, vi ska fixa det där. En vecka senare är det ändå inte fixat liksom.
Men behövs det fler laddare då? Ska man liksom anpassa den här verksamheten efter det totala antalet bilar, efter någon slags genomsnittsbelastning? Vad ska man göra?
Alltså om man ser på vårt lilla stickprov där, så kan man ju säga att alltså det var många laddstationer upptagna den här ganska stora resdagen då, men inte alla stationer, och vi upplevde i alla fall inte att det var någon lång kö med flera bilar på varje ställe. Men när man pratar med laddföretagen så säger de det, att det är just vid de här stora resdagarna, då kan det bli alltså hårt tryck på laddstationerna. Men problemet är att alltså belastningen på laddstationerna är väldigt, den ändras väldigt mycket beroende på tid på dygnet och olika veckor, olika helger, fredagar, söndagar är störst tryck. Men, så det är väldigt ojämn belastning. Och det är ju ett dilemma för laddföretagen som ska sätta upp de här laddstationerna. Att, alltså för att få lönsamma stationer så kanske man inte kan ha en station som är underutnyttjad under jättestora delar av tiden. Men kanske bara behövs liksom fredagar, söndag, kanske bara på sportlovet. Så, ja, det är en tuff nöt att knäcka. Vissa tror att man ska kanske ha någon slags mobila stationer som man kanske kan ställa ut sig på fjällvägarna under sportlovet. Men jag vet inte om det är lösningen på hela problemet.
Men då slipper man i alla fall att de står outnyttjade resten av tiden. Om man ändå har med, det har väl experimenterats lite med det, tror jag.
Ja, det har provats. Men vad ska man ha dem resten av tiden då?
Nej, men vadå? Det är klart att man kan ställa dem på Gotland på sommaren, Båsta under Stockholmsveckan. Flytta runt dem lite. Men det kommer ju också innebära kostnader förstås, att de flyttar runt dem, och de är säkert dyrare inköp än att köpa en vanlig laddstation och sätta upp.
Men vissa av de här laddföretagen är ju aktiva både i Norge och i Sverige. Och Norge är ju elbilslandet framför alla andra. Och där upplever man ju att kö är verkligen ett problem. Särskilt vissa tider. Alltså fredagar, söndagar, lov, storhelger. Och det är väl bara frågan när det kommer till Sverige. Men företagen tittar ju nu på att expandera på, med fler sladdar på de platserna där trycket är som störst. Så vi får väl se framöver. Särskilt fall alltså det blir en dramatisk ökning av elbilar. Om man ser 2020, då fanns det 56 000 eldrivna personbilar i trafik. Bara året innan så var det bara 30 000. Så det nästan fördubblats bara på ett år. Kommer den takten fortsätta här framöver?
Hur viktigt tror ni det här är då för elbilarnas fortsatta expansion och elektrifieringen av fordonsflottan? Avstår folk från att köpa elbil eftersom man inte kan åka till fjällen med den under sportlovet?
Nej, det tror jag inte. Det är väl inte där som skon klämmer. Eller vad tror du, Fredrik?
Jag vet inte. Alltså, vill man inte använda sin bil som man alltid har gjort, eller vill man börja anpassa sig liksom bara på grund av att man kör på ett annat bränsle? Jag vet inte. Om man är van att åka med sin bil till fjällen, ska man inte göra det helt plötsligt? Eller ska man hyra en annan bil? Eller, ja. Jag vet inte, jag tror man vill använda sin bil som man ändå har investerat ganska mycket i till de användningsområden som man tidigare har gjort.
Förutsatt att man har en bil där man kan ta med skidorna, Mustang Mach-E.
Med den norska skidluckan så kan man ju det också i sin Mustang. Ja. Men Fredrik, du tittar ju också på det här med priser. Det tyckte jag var väldigt spännande.
Ja, Alltså man kan ju säga att det här är en extremt annorlunda marknad jämfört med alltså, den traditionella bensinmacken med en liksom, stolpe där priserna står utmarkerade. Det är ju helt andra aktörer, det är inte OK, Circle K och Shell som liksom, står för de här laddstationerna. Även om de också är på gång och OK har ju nyss annonserat att de ska bygga ut massa laddstationer. Men det är andra företag, elföretag som E.ON och Vattenfall och helt nya företag som Ionity och Bi. Och de här har ju helt andra, vad ska man säga, betalningssätt och prismodeller än den traditionella macken. Man måste ju i regel vara registrerad hos de här olika företagen för att ens kunna starta laddningen och betala. Och man kan i regel inte betala bara med ett vanligt betalkort, utan man måste ha en app eller be om att få ett särskilt laddkort som man blippar på laddstationen, eller en plastbricka som man också blippar på laddstationen för att starta laddningen. De här olika företagen har olika prismodeller. Vissa tar betalt per kilowattimme, alltså ungefär som på macken, alltså man tar betalt per liter. Vissa tar betalt per tid man står vid laddstationen. Vissa har en kombination av båda de här. Vissa har trängselavgifter så att laddningen, det införs en minuttaxa efter till exempel 45 minuter. Ganska annorlunda mot macken. Och priserna kan bero på massa olika faktorer. Så mellan olika företag kan det skilja. Det kan vara olika pris för olika laddeffekt. Beroende på hur man betalar kan det vara olika pris. Och olika bilar kan också ha olika pris. För en trend här nu är att flera bilmärken kommer med egna abonnemang som ger vissa rabatter på vissa särskilda laddstationer. Så det är ytterligare en aspekt att ta in i det hela. Sen finns det också en annan trend med så kallade roamingtjänster eller samlingstjänster, så att man, det räcker med att ha ett konto, en app eller ett laddkort, så kan man ladda på flera ställen hos flera företag. Men då blir helt plötsligt ett annat pris för den tjänsten då. Det kan bli alltså dubbelt så dyrt eller mer än så för man använder en sån där samlingstjänst.
Det har ju vi en sån samlingstjänst på våran långtest ID3, Volkswagen ID3. Vi har ju det här WeCharge, ja vad heter det? Elli eller något sånt där? Ja, jag kommer inte ihåg vad det är. Men det är också, det är någon slags samlingstjänst och det är kort och man kan använda det på lite olika. Bland annat Ionity. Och där är det ju, det är ingen månadskostnad första året, men det blir liksom lite dyrare har jag för mig på Ionity än om man skulle bara gått direkt till Ionity och bli medlem där.
Precis, de här abonnemangen följer ofta med bilen och kanske är gratis under första året. Men sen så tillkommer det ändå en månadskostnad efter det. Så ja, det är svårt att räkna ut om det är värt det. Ja, det är en klurig marknad, det är lite av en djungel. Jag har ju pratat med flera laddföretag och de håller med om att det kanske är att det är lite krångligt. Men det finns också en inställning hos laddföretagen liksom att det spelar kanske inte så stor roll för vad snabbladdning kostar. Att det liksom är bara en liten del av elbilsägandet. De tycker att liksom det är förstorat det här med att snabbladdningen kan kosta så olika. Man menar att liksom, det är ändå bara en jätteliten del av elbilsägandet som de flesta kan ladda hemma. Jag vet inte vad ni tycker om det. Jag tycker inte det är liksom en rimlig ursäkt till varför en elbilsförare ska liksom betala rena ockerpriser för samma ström som en annan elbilsförare kan betala betydligt mindre för. Det känns inte riktigt seriöst.
Nej, och sen alla kan inte ladda hemma. Det är så. Alltså, jag har ju träffat många nu som är liksom hänvisade till publika laddare. Snabba eller icke snabba kanske man kan säga där också. Och det är ju också en grej. Okej, även om man inte snabbladdar så kan man ändå nyttja så här, typ 2-laddare, lite halvsnabba saker. Och då är det ju ändå 70-11 företag att välja på och liksom sådär. Så att, ja, jag vet inte. Nej, jag tycker inte heller en bra motivering från laddföretagen där.
Jag tänker också att folk blir lite förbannade. Alltså, man köper en elbil, den kostar jättemycket mer än en fossilbil. Men man tänker att ja, men jag kommer ju tjäna in det här eftersom det är så billigt att köra. Det är så låg driftskostnad. Ja. Och sen så försöker man köra till Gävle tur och retur och tanka på Ionity i Uppsala. Både upp och ner. Och hej du, plötsligt så kostar det dubbelt så mycket att köra på el som att köra på bensin den vägen.
Vi kanske måste vänja oss vid att alltså, övergången till elbilar, det är inte liksom ekonomiska morötter som ligger bakom det. Det är alltså miljömässiga snarare. Kanske det vi får vänja oss med framöver. Elbilen kommer inte vara så hemskt mycket billigare än bensinbilen. Vi får ju se. Hemladdning är ju ännu överlägset billigare. Så får man kalladda hemma, så där har man ju en väldigt stor fördel.
Än så länge. Snart kommer de med kilometerskatten också på elbilar. Så.
Ja, vi får se. Mm.
Jag tyckte också det var intressant, en av dem du intervjuade, Fredrik, att han hade en specifik mapp på sin telefon där han hade samlat alla appar för elbilsladdning. Mm. Jag har ju också en.
Jag har också en sån.
Det är liksom elbilshack.
Precis, jag tror den här bilägaren hade 9 stycken olika mobilappar. Mm. Alltså dels olika appar för att planera laddningen. För det är någonting man måste göra i betydligt större utsträckning jämfört med om man åker diesel eller bensinbil. Man måste ha koll på var laddstationerna finns. Och i många av de här apparna så finns ju nu, alltså tillgängligheten är inbyggd i apparna, så man kan se för att laddstolparna är upptagna. Så man kan få i alla fall en liten indikation hur det ser ut på de olika laddstationerna.
Jag har faktiskt 8, och varav 2 sådana här rena karttjänster. Men sen så har jag också en annan mapp som heter parkering. Där har jag också sånt som man kan använda och betala för sig. Vissa parkeringsbolag har ju det, liksom, att man betalar dem via elbilsladdare också. Så att, ja, det är nog 9 där för mig också.
Ytterligare en aspekt på det hela är att, alltså, vid de här laddstationerna, det är inte alltid supertydligt vad det kommer kosta. Det står sällan pris på laddstationen. Så om man har ett laddkort eller en bricka och drar mot stolpen, så vet man inte riktigt vad det kommer kosta. Det står inte utskrivet. Det står bara kanske i det laddföretagets mobilapp. Och det har ju Konsumentverket kritiserat laddföretagen för. Så där vill man se bättring, och alltså det måste förändras. Det ska stå på alla ställen där man kan betala. Det ska stå exakt vad det kostar att ladda.
Man kan väl skicka upp en sån där stolpe som man har till varje bensinmack, där det står digitalt vad det kostar, literpriset. Kan man väl ha samma vid snabbladdarna. Just nu 3 kronor,
ja,
per.
Ja. Laddföretag menar just att det är knepigt just på grund av alla de olika samlingstjänsterna och att det finns så många olika sätt att betala för. Så ja, det blir komplicerat. Mm. Men jag vet inte, är det verkligen försvarbart det att liksom, konsumenterna ska inte få reda på vad det kostar bara för att det är en krånglig köpmodell?
Nej, det är ohållbart förstås. Man måste berätta vad det kostar. Men jag fick just en lysande idé. Tänk om man hade så att det blev dyrare ju mer ström du hade i batteriet. Att det är billigast att tanka upp liksom de första 80% och sen över 80% och stiger taxan. Och i takt med varje procent så går priset upp med, inte vet jag, 20% eller något.
Mm.
Ja, istället för nödstoppet.
Ja. Nej, men det där kan nog vara en lösning som, alltså, kan bli aktuell framöver. För man vill ju styra mot en rullians på laddarna. Man vill ju få folk att flytta sig, bara ladda precis nödvändigt mycket. Så absolut, det kan nog vara ett sätt. Och det andra sättet är ju då de som här trängselavgifter, att man kanske inför ett högre pris efter en viss tid på laddningen.
Smart, Tommy.
Jag tar royalty 20% på den som kan skicka pengarna till mig sen. Mm. Eller tårtor, vi kan också ta emot tårtor. Mm.
Och mer om den här granskningen kan man då läsa dels på webben, men också i tidningen, Fredrik, eller hur?
Mm. Nummer 5, 2021, så kan man läsa en fullödig rapport om det här. Och då har vi jämfört också vad 4 vanliga elbilar kostar att ladda hos 4 olika snabbladdningsföretag. Och vi kan väl avslöja att det kan skilja sig rejält.
Mm, kan vara värt att titta på. Och det här får avsluta podden för idag. Tack för att du har lyssnat, och vill du så kommer ett nytt avsnitt om en vecka. Tills dess, kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Ladda helst bara till 80%.
Och ligg till vänster när du ska svänga vänster i rondellen, okej? Okay?
Mm. Ja, det också. Ha det så bra. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden, så gör gärna det, så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida, vibilagare.se. Just nu har vi ett extra förmånligt kampanjerbjudande för att läsa alla artiklar och hela tidningen online. Endast 19 kronor i månaden, de första 3 månaderna. Läs mer på vibilagare.se/premium.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En galvaniserad skottkärra för glänsande 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.